Välkommen till Skånes taltidning nummer 29 2017 med utgivningsdag fredag den 21 juli. Solen gick upp 4.54 i morse och går ner igen klockan 21.33. I studion Mats Sundling och Åsa Kjellman i Risi och tekniker i André Pentmo. Och det här är innehållet.
Tobias Jonsson glad VM-silvermedaljör i längdhopp.
Personlig assistans ersätts för dåligt, säger Sveriges kommuner och landsting.
Blindas fingrar bättre på att hitta cancer än mammografi.
Öm bak men blodad tand. Osbybon Martin Egonsson cyklade till Paris och är sugen på fler utmaningar.
Det tar inte längre tid att göra det tillgängligt. Replik i debatten om en enkät från SRF Skåne som var omöjlig att fylla i för blinda.
I många år hördes hon i taltidningen, men sen sadlade hon om, fast publiken är densamma. Vi träffade Helena Frank för en kväll i Farsens tecken.
Öppnat och stängt med apotek, bank och barberare.
I sommarserien om skånska filmplatser ska vi idag till den första av dem alla. Svensk Films vagga ligger nämligen på Östra Storgatan i Kristianstad.
Evenemangstips med marknader och melodikryss.
Och kalendern med sjöslag och Olofsmäss.
Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och innehåller regionala och lokala meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken.
Och allra sist, redaktionsrutan.
VM i parafriidrott pågår som bäst i London och bästa svensk hittills är Tobias Jonsson som i söndags tog VM-silver i längdhopp. Hans längsta hopp mätte 6 meter och 99 centimeter, nytt personligt rekord. Och med det slog han också storebror Per, som tävlar i samma klass och som länge varit bäst i familjen. Så det var en nöjd Tobias Jonsson vi fick tag på.
Fantastiskt kul. Det är mycket tankar om man säger. Man är mycket stolt över sig själv. Man vet inte riktigt vad som har hänt från igår eller idag. Men nu vet man, ja, jag har förväntat ett silver. Och det är mäktigt.
Ja, det är ju det bästa du någonsin gjort i ett internationellt mästerskap. Du kom sexa i Paralympics förra året, till exempel sjua i VM tidigare.
Precis, det är min bästa världsmästerskap någonsin. Och det är en väldigt stor erfarenhet att känna på den här känslan och ta den här silvret. För det är en speciell känsla. Och det är inte lätt att känna den känslan när man inte har tagit den heller. Så det är väldigt häftigt. Efter andra hoppet, man känner det där pirret att det här kan verkligen räcka långt, kan man säga. Ja, det är svårt att förklara hur känslan är.
Mm. Du hoppade ju också nytt personligt rekord, 6.99. Kan du berätta om hoppet? Var det perfekt eller hur gick det till?
Det var väl inte perfekt, för det finns mycket mer höjd, om man säger. Jag kan hänga lite mer, så det finns ju mycket kvar. Men nu hamnar väl mer den här mästerskapet med på placering, om man säger så. Men det är ju alltid kul att göra nytt rekord också. Man ska vara supernöjd om man bara ökar sin personliga rekord. Fast det är 2 centimeter. Och det är väl det som är lite sur, att man är så nära och klara sin drömgräns. Och det är ju över 7 meter.
Innan VM, trodde du att det skulle gå så här långt?
Jag trodde att det kunde gå så långt. Vi sa det, jag och tränarna, att om jag var topp 6 i Rio och det skilde 10 centimeter till guld då, så tajt. Och då kände jag att jag har chans. Men det kunde gå lika åt skogen också. Så det var verkligen så här, antingen blev jag först eller sist. Men jag hade en god känsla på mig att formen kommer nog inte svika mig idag heller.
Sen vet jag, sen tidigare har du sagt att du gillar att tävla och att det är folk på läktarna. På Olympiastadion i London lär det vara mycket folk på läktarna.
Ja, det var en extremt stor folkmängd. Som sagt, jag älskar publik. Jag tycker om den här känslan att klappa igång. Känna den här adrenalinpulsen slå, om man säger. Den triggar igången. Det är en häftig känsla. Men det som var något häftiga, jag tycker att jag klarar att fokusera på det. Att inte känna nervositeten av det. Så det var väldigt mäktigt, kan man säga.
Och med det här silvret så är det ju inte bara då bästa av svenskarna hittills i friidrotts-VM. Du slog ju också storebror Per.
Precis. Ja, men det känns väl bra. Det är väl alltid kul. Emmy vill ju vara bäst i familjen. Det är ju så. Jag vill ju vara bättre än han. Och han vill ju inte ha stryk om en lillebror, om man säger.
Nej.
Men ja, han gjorde godkänt. Han har inte haft det i sommaren att stämma riktigt. Men ja, jag var väl bara bättre.
Drömgräns 7 meter, säger du. Men där är du ganska nära. Hur mycket bättre kan du bli, tror du?
Jag tror jag kan kapa grymt mycket längre om jag får vara skadefri. Jag vill ju självklart ta världsrekordet som är 7.40 då. 7.43, 5 är det bara. Och det är sån här, det är ganska mycket längre än vad man gör då. Men inget är omöjligt, har jag sagt. Om man vill nå det mål man vill, då får man kämpa för det. Nu är jag klar med det första målet, så att jag har tagit min medalj. Jag är ju supernöjd med säsongen nu, så nu behöver jag inte vara missnöjd om det skulle skita sig längre framåt tävlingarna. Men jag har gjort det som bäst när det gäller för rätt tävling. Nu är väl andra målet att komma över 7 meter. Försöka göra det nu i sommar.
Och det sa den 21-årige Bollnäsbon Tobias Jonsson, som alltså tog VM-silver i längdhopp i synsvagklassen T12. Per Jonsson, som tidigare hoppat över 7 meter och tagit VM-guld, slutade sexa i samma klass på 6,64, medan guldet gick till usbeken Daniel Saliev med ett hopp på 7,18. Nathalie Nilsson från Osby gjorde comeback i friidrotts-VM efter flera års långt uppehåll. I finalen på 200 meter kom hon på 7:e plats med tiden 28,61,4 sekunder efter vinnaren. Hon springer också 400 meter efter vår pressläggning. Av de synskadade friidrottarna väntar också längdhopparen Victoria Karlsson och spjutkastaren Joel Jansson på att tävla. Reporter var Mats Sundling.
Telegram. Ersättningen för den personliga assistansen ligger på en allt för låg nivå och urholkas allt mer på grund av ett regeringsbeslut. Det menar företrädare för SKL, Sveriges kommuner och landsting, Vårdföretagarna och Arbetsgivarföreningen KFO i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet. Sen ett par år tillbaka räknas ersättningen inte längre upp i takt med löneutvecklingen för de drygt 100 000 personliga assistenter som omfattas av kollektivavtal. Och detta gör, menar debattörerna, att det blir allt svårare att upprätthålla kvalitet, kompetens och en rimlig löneutveckling för de personliga assistenterna. De vill att regeringen istället inkluderar alla lönekostnader för personliga assistenter i beräkningen. Till exempel kostnader för introduktion eller utbildning. De vill också att regeringen tar hänsyn till årlig löneutveckling för personliga assistenter och värnar ett system för ordning och reda på arbetsmarknaden. Och här handlar det enligt debattörerna bland annat om ett antal assistansverksamheter som står utan kollektivavtal.
Att blinda utvecklar andra sinnen för att kompensera synen och att punktskriftsläsare har känsliga fingertoppar är allmän gods. Men är en blind persons fingrar bättre än mammografi och läkarundersökningar när det gäller att tidigt upptäcka bröstcancer? Ja, det hävdar den tyske gynekologen Frank Hoffmann som låtit blinda och synskadade kvinnor utföra taktila bröstundersökningar. När läkare som är seende undersöker brösten är det vanligt att 1-2 centimeter stora tumörer upptäcks. Men Hoffmann fann att blinda och synskadade assistenter vid bröstmottagningar kan hitta så små förändringar som 6-8 millimeter. Många är naturligtvis godartade, till exempel lymfknutor. Men bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och tidig upptäckt av tumörer räddar liv. Och vid Duisburg-Essens universitet pågår forskning som ska visa om Hoffmans metod för tidig upptäckt också kan minska dödligheten. Denna metod för bröstundersökning ger också kvinnor med blindhet eller synskada möjlighet till ett arbete som faktiskt utgår från att de inte ser. I Hoffmans regi får de också utbildning i bland annat taktil undersökning av brösten. I en intervju till brittiska BBC sa en av dem, Phyllis Demir i Duisburg, att tidigare var hennes blindhet en begränsning men att det nu blivit till hennes styrka. Metoden har hittills använts främst i Österrike och Tyskland, och i början av 2015 var uppemot 25 kvinnor med synskada verksamma med bröstundersökningar vid gynekologmottagningar, uppger den österrikiska public service TV-kanalen ORF.
Härom veckan berättade vi om Martin Egonsson från Osby som tillsammans med sin syster skulle cykla tandem till Paris för att samla in pengar till Barncancerfonden. Tillsammans med 1700 andra cyklister har han nu också tagit sig den långa vägen till Paris. Men Martin är den enda som cyklar tandem och är gravt synskadad. Och det var en speciell känsla när de 21 cyklisterna i Team Rynkeby-Kristianstad skulle trampa iväg.
Det var ju lite nervöst, men samtidigt väldigt spännande och roligt.
Vad tyckte du var mest spännande?
Ja, det var ju utmaningen att man skulle klara det. Vi cyklade ju 20 mil om dagen. De tre första dagarna så gick det ner till 14 och sen 18 och sen 10. Så här liksom. Så det var mest spännande att man skulle klara det, och det gjorde vi. Med mycket glädje och mycket ömma muskler och så här som vi hade i laget, så klarade man det. Man hjälps åt och peppar varandra.
Och efter 20 mil på cykelsadeln, hur känner man sig i kroppen då?
Ja, alltså man har lite ont i ändan, men det är lite i musklerna. Men sen sover man lite och går upp dagen efter med pigg och glad igen och trampar vidare. Så att man är så inställd på detta att man ska göra det så långt varje dag, så man vet ju om det från början, så man är mentalt inställd på det.
Och hur gör man för att peppa varandra? Liksom, hur går det till för att man ska få alla att orka det här?
Ja, man frågar hur folk mår. Vissa är trötta, vissa har ont. Och då peppar man. Vi snackar, vi sjunger i ledet och vi har hejaremsor i ledet och peppar varandra och pushar varandra till att man ska orka. Liksom. Och det gör ju att man orkar mer själv också, att man kan peppa andra så att de orkar. Och man ser ju att det finns mycket vilja i människor, fast de tror att de inte orkar, så finns det en växel till att lägga i.
Och det kände du att du också hade?
Ja, jag hade ont i häcken har jag haft, men annars så har benen varit färsa och huvudet varit färs hela tiden, så jag har klarat mig på.
Vad hade ni för hejaramser?
Ja, det var ju olika bokstavgänger till Team Rynkeby och skrek och go go TRK, det var ju Team Rynkeby Kristianstad det var som vi skrek. Men vi kör ju uppåtsbackar för att peppa varandra. Och så skrek jag det 4-5 gånger, jag vet, och ja, men det ger ju energi och sånt.
Hade du något ställe där du lite tänkte att man kanske skulle sluta här?
Nej, faktiskt inte. Jag var lite orolig för den här stora mörarbacken i Belgien, Möjd och Höjd, som lutar 19%, genomsnittligt 19%. Den är ju 2,3 kilometer lång. Ja. Och det var ju många som hade varnat för den. Att den och i och med att det är tanden, det är dubbelt så tyngd på ekipaget liksom, och då vågar man kanske inte, man vågar inte hoppas på att man skulle klara det, men det gjorde vi. Vi klarade det, och man klarade det för att många i laget och de andra lagen kom ner och hejade upp oss liksom, sprang på evig oss när vi cyklade upp på den här backen, och då fick man extra energi, så vi klarade det. Det är lite kramkalas där uppe, alla hade klarat, de som hade klarat det, och sen blev det lite lunch där uppe, och sen hade vi en jaffbacke bara bytt hem sen, så då hade man gjort den stora grejen som alla var bävade för och alla blev uppskrämda för. Den delen är med i Tour de France, så att den är ju speciellt tuff.
Och att Martin Egonsson har en grav synskada som gör att han ser 3% på ena ögat och inget alls på det andra. Och dessutom är den första som cyklar den långa sträckan till Paris på en tandemcykel tillsammans med sin syster har fått en hel del uppmärksamhet.
Jag har ju skrivit om det både i Team Rynkeby på nätet, och de har intervjuat mig, och de har ju fotograferat mitt öga. Jag har ett porslinsöga som där är Team Rynkeby-loggan i den. Det är Iris. Och det har ju uppmärksammat och skrivits lite reportage om det och på olika medier och hemsidor och Facebook-sidor och sånt här. Men det är första synskadade som är med och första tandemcyklen som är med i det här projektet. Så att min syster styra är då och vi trampade ihop, så att det gjorde det extra roligt.
Och ert samarbete fungerade?
Ja, jättebra. Så vi funderar på nästa projekt vi ska hitta på.
Och vad blir det?
Ja, det vet jag. Vi snackar lite om cykelbasen nu här i augusti, men vi får se vad som blir av det. Och det är inte omöjligt att man hoppar på Team Rynkeby igen och cyklar ner till Paris nästa år, men vi får se. Vi har inte bestämt oss 100% nu, men vi hade bara glädje och bara positiva tankar om detta.
Så du har fått blodad tand?
Precis, precis. Jag fick verkligen blodad tand för detta.
Och att du klarade av det, att liksom ta dig från Skåne till Paris, vad har det gett dig?
Det har ju gett mig en fysisk styrka och självförtroende, lite att man klarar mer än vad man tror. Och varför man är senskåne så kan man mycket ändå. Även man fick ge och hjälp från lagkamrater och från syster. Liksom. Man får inte vara rädd för att hitta på grejer, även om man har vissa begränsningar och vissa hinder. Liksom. Så det har gett en upplevelse för livet.
Är det någonting speciellt du kommer att minnas särskilt?
Ja, det är ju människorna i laget, himla gott team i Kristianstad, där alla är himla goda och rara människor som man aldrig hade träffats annars. Och vi har ju kämpat nu i 10 månader ihop liksom, för det första med insamlingar, pengar till Barncancerfonden och sen med träningar som vi har gjort. Vi har ju cyklat mycket här i Kristianstad och i Skåne och Blekinge. I olika runder och träningar 2 gånger i veckan i hela våren liksom. Och det har ju gett att man känner dem väldigt bra och det är ett gott gäng och man gör det för en god sak. Det är himla fint också att man samlar in så mycket pengar. Folk är så givmilda när det handlar om Barncancerfonden och så här.
Och när ni cyklade in i Paris, vad kände du då?
Mycket glädje, mycket att nu är det över. Det var ju lite farligt så sätt att det var över liksom. Att 9-10 månader att kämpa, det har varit bit kortat slut här och nu, punkt slut liksom. Men det var samtidigt mycket glädje att man är klar, att man såg alla glädjestårar och att man, ja, alla var glada och lyckliga.
Sa Martin Egonsson, som alltså cyklat till Paris. Och team Rynkeby Kristianstad som han cyklade med har hittills samlat in närmare 2 miljoner kronor. Medan alla lagen i Sverige kommer att slå förra årets insamling på 18,9 miljoner kronor till Barncancerfonden. Den insamlingen avslutas den 30 augusti. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Hur bra är Synskadades Riksförbund Skånedistrikt när det gäller tillgänglighet för just synskadade? Ja, häromveckan så hade vi en insändare av Ann-Sofie Karlsson apropå att SRF Skåne skickat ut en enkät om färdtjänst till medlemmarna. Svaren på frågorna skulle göras i svartskrift. Omöjligt för den som inte ser. Inte bra gjort av en synskadeorganisation, tyckte Ann-Sofie Karlsson. Hon fick svar av Eva-Lena Lindell att SRF Skånes färdtjänstgrupp noga diskuterat formen för utskicket. En tidigare webbenkät om IT-frågor hade fått mycket få svar. Och
vår slutsats blev att vi beslutade att skicka ut enkäten på svartskrift samt inläst på CD. Samt att skicka med svarskuvert. Vi är medvetna om att man även kan skicka ut den via e-post eller en webbenkät på nätet. Vi valde bort det eftersom det har varit stor arbetsbelastning på kansliet och vårt mål var att enkäten skulle skickas ut innan semestern.
Idag replikerar Ann-Sofie Karlsson på det.
Hej, jag tackar för SRF Skånes svar på min insändare men känner mig inte nöjd med svaret. Eva-Lena har hänvisat till hög arbetsbelastning. Men det tog det ta mindre tid att skicka en enkät på mail eller på en länk än det tar att skicka ut den i svart och på CD till alla. Att man nu kan höra av sig själv och begära att få enkäten på mail känns lite som ett sätt att lappa ihop misstaget som jag anser att det är. Jag tycker det är allvarligt när en styrelse och ansvarig för färdtjänstfrågor inte tycker det är så viktigt att alla kan delta på lika villkor i den här undersökningen. Jag tycker heller inte att det går att jämföra svarsfrekvensen med IT-enkäten och den här. IT-enkäten vände sig till en betydligt mindre del av SRF Skånes medlemmar eftersom en stor del inte kan använda dator eller smartphones. Därav det låga deltagandet. I detta fallet handlar det om färdtjänstbrukare som ju de flesta av medlemmarna är. Av dem är flertalet inte punktläsare utan svartskriftläsare. Så det kan ju förklara den höga svarsfrekvensen nu. Och att på grund av IT-enkäten låga deltagande strunta i att skicka ut enkäten på exempelvis e-post är väldigt nonchalant. Vi vill att otillgänglighet ska klassas som diskriminering och för mig är detta en form av otillgänglighet. Att se och så många svar kommit in ursäktar inte att man inte tagit hänsyn till allas synnedsättning. Jag hävdar fortfarande att ska man skicka ut viktiga enkäter så ska det vara tillgängligt för alla, i synnerhet om det är SRF som skickar ut den. Det vill säga, SRF ska föregå med gott exempel, tycker Ann-Sofie Karlsson i Bromölla.
Och har du som lyssnar en synpunkt i det här ämnet eller något annat, så går det bra att höra av sig med en insändare. Kontaktuppgifter finns i redaktionsrutan sist i tidningen.
Med ojämna mellanrum återkommer rubriken "Vad gör du nu för tiden?" i Skånes taltidning. Det är när vi träffar kollegor som lämnat redaktionen. Och nu har turen kommit till Helena Frank, en av de riktigt långvariga medarbetarna med mer än 15 år som uppskattad reporter på redaktionen. Men som valt en annan bana, även om hon fortfarande arbetar med sånt som rör synskadade. Vårt reportage tar sin början i Helenas bil utanför Fredriksdalsteatern i Helsingborg, där hon snart ska möta en teatersugen grupp från SRF Helsingborg.
Vad står det på ryggen på det?
Det står syntolk i svartskrift och punkt naturligtvis.
En huvudtröja med blixtlås. Alltså, har du specialbeställt texten?
Ja, såklart. Och det rosa är dessutom spräckligt så att det ser ut som att det är stickat. För att den verkligen ska liksom sticka ut ur mängden så att man ska kunna hänvisa till mig. Så att, ja men syntolken, det är hon i den gräsliga rosa tröjan där borta. Känn på bokstäverna på ryggen.
Taktilt och bra.
Ja, lite sammetskänsla så att man faktiskt ska kunna känna på punkten.
Är det någon som har gjort det?
Mm.
Okej, det här kommer att ingå i serien "Vad gör du nu för tiden?" som du själv har gjort ett antal avsnitt till.
Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.
Tack Thomas Ledin. Nej, ja, jo, jag har gjort ett par sådana. Och då är man själv där. Ja, jag syntolkar, ledsagar och skriver lite.
Och ikväll så är det syntolkning som gäller. Vad är det vi ska se? Vad är det du ska tolka?
Hotellliggaren, fars, Fredriksdalsteatern, Helsingborg, utomhus.
Hur har du förberett dig inför föreställningen?
Här ska du se.
Ett stycke perm.
Ett stycke perm i plast, mycket viktigt. Förra året så spärregnade det. Och jag har ju i den här permen så finns det då plastfickor. Och i de plastfickorna så sitter hela manuset som jag har fått från teatern och sen skrivit mina anteckningar i. Knepet är nu, när jag satt in alla plastfickorna upp och ner, så att liksom skarven är ner till så det kan inte regna in och förstöra mina anteckningar. Det är helt bisarrt, men det är, ja, nu är det regnsäkert. Det här första är listan över rollerna och vad de har på sig och hur de ser ut och sådär. Jag ska få träffa skådespelarna före och liksom intervjua dem, medan min publik redan har fått sina mottagare, gått in och satt sig, så tar jag med mig micken in bakom scenen och träffar skådespelarna backstage. Och då berättar de om liksom hur de ser ut, och då får ju vi höra deras röster också och kan liksom vänja oss vid hur de låter och så.
Aha, jag trodde att man får följa med hela gänget bakom. Det får man alltså inte?
Inte här. Det är lite olika på olika teatrar om liksom skådespelarna kommer ut någonstans och träffar oss eller så. Men här är det, jag tror att det är ganska liten plats och liksom alla är stirriga och sådär. Så och vårt gäng är väl 30 pers eller sådär totalt. Så det tror jag skulle bli lite jobbigt. Och sen har jag noterat stickreplik och vad jag ska säga och vad jag inte ska säga och sådär.
Hon har sett föreställningen flera gånger, fört anteckningar och så skrivit sitt eget manus för vad hon behöver berätta om vad som händer på scenen. Det gäller att få in dig i pauser och att inte prata medan skådespelarna gör det. Och här är det en fars, så det sker mycket och snabbt. Är det jobbigt?
Självklart. Man brukar prata om sån här fars som springer i dörrar pjäs, och det här är ju liksom urmodern till begreppet. I den ena scenen finns det 6 dörrar, i den andra scenen finns det 5 dörrar, och då springs hela tiden. Och det är ju just det alltså som jag ska säga ju. Alltså vem som springer ut och in i vilken dörr, så att man vet liksom vem som är där, vem som tjuvlyssnar, vem som missar viktig information så att säga. För det är ju mycket förvecklingar och liksom hemligheter och ja.
Vad tror du om vädret?
Jag tror att det här kommer att klara sig. Jag tror inte regnjackan är nödvändig.
Skulle det börja regna så är man ju rökt annars liksom, så att jag tar med allt.
Och vad är allt?
Regnställ, paraply. Resten måste jag ha med i vilket fall som helst.
Vad är resten?
En korg med en tjock filt att sitta på. Kaffe och macka och muffins har jag köpt. Till pausen. Jag har gjort det här förr.
Så.
Och det var en rejäl koffert. Vad är detta?
Det här är lådan som all syntolkningsutrustning finns i. Det är silvrig, ja det är väl plast antar jag. Det finns 20 mottagare och en mikrofon.
Sa du inte att de var 30?
Jo, men det är bara 11 som ska ha en mottagare. Det är ju liksom restriktiv och eventuella ledsagare och sådär. Nu kommer jag hojta lite. SRF-are som ska ha lur till syntolkningen. Men då tar vi klicka av er på en deltagarlista här och delar ut lurar och sånt här.
Är den inställd?
Den är inställd, ja. Då bockar vi en där. Hur är ditt namn? Jag känner igen dig också, men jag kan inte
riktigt se.
Ja, här kommer färdtjänstfordon och taxibilar i en stridström. Och Helena delar ut headset till deltagarna.
När man ska sänka ljudet på sin mottagare, sina lurar, så är det ratten på framsidan som är lite piggar på och ganska stor och rund. Den vrider man på så styr man hur högt ni hör mig.
Jaha, vad är läget nu?
Det är fortfarande ett par stycken som fattas. Men det känns som att nu är klockan över tiden. Vi har gått över tiden. Det var sagt 5 från början och sen ändrade det till 4:30 för att vi skulle få artistpresentationer och så. Men nu är hon mer än 5 så att nu får man liksom... Nu måste jag göra annat och liksom gå in och ta hand om dem som faktiskt är här. Så ja, vi får se.
Helena och Frank försvinner in mot teatern här på Fredriksdal som har himlen till tak och är omgärdad av höga, lummiga häckar. Och snart är det dags för första ringningen.
Vi sitter längst bak för att inte störa någon. Alltså nu kommer det några stycken här som sätter sig kanske 4-5 rader framför oss. Men de hör inte vad vi säger. För att folk kan ju själva skriva upp ljudet på sina mottagare. Så att jag behöver inte sitta här och skrika. Liksom. Nu måste jag... Det som finns på scenen nu är ridån som består av fasaden på hotellet. Den går i rosa och lila toner och är 4 fönster och en dörr bred kan vi säga. Och den kommer att dela sig på mitten sen när ridån går upp så att säga. Och så överst sitter det en skylt, en svart skylt med guldbokstäver och guldkanter där det står Hotel Westminster. Nu har vi tredje ringningen och vi ska snart till att börja. Jag ska säga också att Dodo från taltidningen sitter bredvid mig och sträcker en till mick till mig.
Då är vi klara att dra igång den klassiska farsen och tillägga om Ray Clooney. Varsågoda, nu åker vi.
Och snart är pjäsen med sina förvecklingar i full gång.
Och du tar det lugnt i eftermiddag nu.
Ja, jag ska försöka. Hej då, George!
Hej då, George!
Paret går ut genom snurrdörren när Richard kommer tillbaka. Gör ett helt varv. Tittar sig om.
Så fort du checkar det, så ringer du Jennifer och meddelar rumsnumret. Jag går bara runt kvarteret, kommer tillbaka och får nyckeln. Och glöm nu inte, Sir Charles Winter.
Pamela kommer.
V!
vintern rasa
du. Kom nu, Richard. Du, om du ändrar dig om det där med rummet.
Nej, det går nog inte. Pamela, tack så mycket.
Hej då, George. De går igen. Servitören in. George ser inte honom.
Timmarna rullar på. Vädergudarna visar sig från sin mest välvilliga sida. Och solen tittar fram mellan molnen. Publiken har kul. Och Helena, hon jobbar på.
Hallå, George!
Hallå!
Knackar från sovrummet. Richard fattar inte detta. Tittar sig omkring. Går bort till sovrummet. Låser upp dörren, öppnar.
Vad är frågan om?
Ted kommer ut i gips och boxershorts.
Var är George?
Ja, det undrar jag också. Jag har legat in i sängen och väntat på honom.
Och plötsligt är det slut.
Ärligt talat, efter allt jag varit med om så vet jag inte om jag kan hålla ögonlocken uppe.
Det är inte ögonlocken du ska hålla uppe.
Så drar hon med honom ut ur 650 och går in på sitt eget rum. Han gör en segergest.
Hur känns det?
Jo, det känns rätt bra. Det är lite träsmak och sådär, men det känns som att det gick ganska bra ändå. Jag pratade i en hel del repliker, men det var omöjligt att låta bli. Men jag vet också att de replikerna som jag pratade över liksom inte var, de var inte bärande. Och det lät på publiken som att det gick bra.
Och tolkningen, det ska du vara stolt över.
Det var så lite så.
Nej, det var bra.
Ja, men jag tycker det är bra när det inte är för mycket snack. Nej. Att man vet liksom att man hör.
Ja, men grejen är att alltså, de säger ju mycket själva.
Precis.
Alltså sådär, man hör alltid sådär, hallå receptionen, det är Dr. Willy här eller vad de nu
precis,
säger.
Precis.
Så att då behöver inte jag babbla liksom.
Nej, ja, men det är sånt som är lagom.
Ja. Min lur, cirka 20 minuter på slutet så försvann du och så kom du tillbaks och sen försvann du.
Okej, okay. Ibland är det lite glapp i dem.
Ja.
Så att man får liksom,
i den?
Ja, försöker ricka på den liksom i sidled sådär. För okay. Det märkte jag på min egen också.
Ja, om man säger man har den så.
Ja.
Jag tänkte stampa lite på den, men det var ju tur att jag inte gjorde det.
Får du Skånes tolkning och fråga vad du tyckte?
Jo, den var mycket häftig.
Och syntolkningen?
För min del tycker jag det är helt perfekt, för det ska inte vara för mycket heller, utan det var precis lagom.
Och du heter?
Jag heter Lars-Göran Nilsson, jag är från Helsingborg.
Och en sån här kväll, längtar du tillbaka till reporterjobbet?
Nej. Nej, alltså jag har ju varit reporter i... Alltså inte bara taltidningen utan några morgontidningar också sådär, så att man kan vara snitta 20 år där. Nu för tiden får man ju faktiskt byta karriär hur många gånger som helst. Jag tror det är väldigt få i min generation som kommer upp i liksom guldklocka. Och det är väldigt många som jag känner från journalistbranschen då som har bytt till kanske informatör eller någonting sånt där. Men även folk som har bytt bransch helt och hållet och gör någonting som man inte ens är släkt med journalistik på något sätt liksom. Och det är lite sådär, ja, det kan man ju. Även om journalistik kanske är lite ibland sådär att folk tycker att det är någon slags kall. Första tiden, alltså när jag mest var tjänstledig från taltidningen så kunde jag liksom gå på stan, oavsett om det var i Malmö eller i Stockholm eller var som helst, och så ser man liksom en nyöppnad butik. Alltså första tanken är så, oh, det måste vi ha med öppnat och stängt. Och andra tanken, nej visst nej, jag jobbar inte där längre. Så det sätter ju spår liksom.
Avslutade Helena Frank, som alltså numera jobbar som egen företagare med syntolkning och skrivuppdrag, samt dessutom med ledsagning för Malmö stad. Och bland de intervjuade i slutet av inslaget fanns även Claudia Cederholm. Reporter på Fredriksdal var Dodo Parikas.
Öppnat och stängt. I Månka Ljungby har Swedbank stängt sitt kontor på Östra Storgatan. Kunderna hänvisas till kontoret på Storgatan 52 i Ängelholm.
I Malmö har den apotekskedja som kort och gott heter Apoteket återöppnat i sina gamla men nyrenoverade och utbyggda lokaler vid Värnhemstorget. Adressen är Östra Förstadsgatan 56 i hörnet Pilgatan.
I Malmö har herrfrisören och barberaren Lean & Barber öppnat på Kansligatan 4 mellan Stortorget och Adelgatan.
I Lövestad har Malmgrens lotteriservice på Storgatan 35 fått nya ägare och därmed finns både Postnords postombud och Svenska Spelsbutik kvar på orten.
Och i Ystad har en taktil modell av klostret ställts upp på Sankt Petri kyrkoplan mellan klostrets ingång och dammen. En förklarande skylt i punktskrift är beställd.
Och så kan vi berätta att det i Vällinge på en av gården Peters Ros åkrar nu växer ett stort leende. Det är lantbrukaren Per Larsson som tycker att det behövs fler sådana och har därför odlat en stor smiley med hjälp av gul senap och blå honungsört. Och även insekterna sägs gilla det glada ansiktet.
I år har taltidningens sommarserie temat Skånska filmplatser. Och idag ska vi till den äldsta av dem alla. Faktiskt platsen där de första svenska filmerna överhuvudtaget spelades in. För mer än ett sekel sedan. Så Östra Storgatan 53 i Kristianstad är en adress med filmhistorisk betydelse.
Nu befinner vi oss då på Filmmuseet, den svenska filmens vagga där allting startade en gång.
Ronny Jönsson är intendent på Regionmuseet i Kristianstad och den som har hand om filialen Filmmuseet som ligger vid en av gågatorna i stans centrum, högst upp i ett gråputsat fyravåningshus. Museet firar 45-årsjubileum i år och är bokstavligt talat historisk mark.
Och just nu så står vi då i Sveriges äldsta filmateljé. Och den här ateljén är alltså från 1909. Man invigde ateljén, ja man invigde faktiskt hela huset den 11 mars 1909. Och hela huset är alltså Sveriges första filmfabrik eller Sveriges första filmpalats. Och det här huset byggdes ju av filmbolaget eller biografbolaget Svenska Bio 1908. Svenska Bio var redan då lite etablerat och hade biografer lite runt om i södra Sverige. Ja, faktiskt i hela Sverige hade de biografer. Och så byggde de här huset för de ville ha sin verksamhet samlat under ett tak. Och så ville de ha en filmstudio där de kunde producera sina egna filmer, sina egna spelfilmer. För att förse sin biografkedja med egen svensk spelfilm. Så det var de orsakerna för att man byggde huset.
Nu är vi högst upp på fjärde våningen. Vad var det på de andra våningarna?
Ja, längst ner i bottenvåningen där hade man biografen Cosmorama som var en premiärbiograf som de byggde. Så att där nu Hennes som årets klädesaffär ligger, där hade de sin biograf. Den där biografen låg där till 1931. Och sen på andra och tredje våningen hade man då kontor, verkstad, filmlaboratorium. Ja, så man skulle kunna göra filmas allt möjligt. Jag har byggt filmmuseet kring ateljén. Och som du ser, det är en väldigt liten ateljé. Den är 5 meter bred och 11 meter lång. Men så såg ju ateljé ut då i början av 1900-talet när man byggde den här. Och som du ser, det är mycket glas också. Du ser, det är en glasvägg och ett glastak. Det var ju så att man hade ju ingen riktigt rejält starka studielampor på den här tiden. Så man var helt nästan beroende av dagsljuset för att göra film. Det är därför det ser ut som det gör.
Det är... Vad ska man säga, som ett snedtak av glas.
Ja, precis. Ja, men alltså, det var väldigt noga hur det här byggdes. Och om du tänker på det så ligger det här glaset också mot norr. För det var för att man ville ha så jämnt ljus som möjligt in i ateljén. Va? Så att man tänkte väldigt noga på hur man byggde. Så det var väldigt vanligt att man byggde just ateljéer på det här viset lite runt om i Europa på den här tiden.
Från början var hela huset vikt åt filmproduktion. Numera är det andra verksamheter i övriga lokaler. Men i takvåningen där Filmmuseet ligger finns ateljén som alltså är Sveriges äldsta bevarad. Det magnifika glaspartiet som täcker nästan hela ena långsidan får dagsljuset att flöda in och sätter sin prägel på rummet. Det känns som att tiden står stilla. Med en flärdfull atmosfär som leder tankarna till städer som Paris och Berlin. Och att den här glamorösa platsen kom att hamna i en skånsk småstad berodde på en fabrikör och en bokhållare som båda bodde just här.
Gustav Björkman och Nils Hansson Nylander. De var, du vet, som det var på den här tiden, äventyrare och intresserade av teknik och pengar och så vidare. Så att Björkman var här bara en väldigt kort tid, men Nils Hansson Nylander var ganska länge i företaget och så. De var ju intresserade av den nya konstarten som kom 1895, och de hade blivit intresserade av film, och de hade varit över i Danmark och sett att Nordisk Film kunde göra film och visa film, så tänkte de, kan de så kan väl vi. Och så bestämmer sig för att börja med en biografkedja, och det börjar väldigt blygsamt, så till början med har man bara en enda biograf, men så utvecklades sig rätt snabbt bolaget och det blir filialer, och sedan blir företaget större och större, och då försvann de här efterhand ut ur företagsledningen, och så kom det in mer professionella krafter i det när man då hade bestämt sig för att bygga det här huset och utveckla företaget. Ganska så fort, redan 1910 på hösten, bestämde sig man för att flytta från Kristianstad till Stockholm. Filmbolaget utsattes för konkurrens. Det var det största bolaget i Sverige på den här tiden, och man var ju rädd för att förlora sin monopolställning och så. Så det var därför man, trots att man satsade väldigt mycket pengar på det här huset, så ger man sig iväg för att behålla sin maktställning.
Så själva filmandet här var i 2 år helt enkelt?
Ja, precis. 2 år. Och så gjorde man 8 spelfilmer gjorde man. Så det var ju inte så där väldigt mycket. Och kanske kvaliteten var kanske inte den allra bästa, men det var ju faktiskt det första stapplande stegen. Det var här Svenska Bio skapades, så att säga. Visst, det fanns ju, vi hette det, andra filmbolag också. Det kom efterhand filmbolag, framförallt i storstäderna. Och så, någon i Malmö, någon i Göteborg och några i Stockholm och sådär. Men det här var ju Svenska Bio, aktiebolaget Svenska Biografteatern som det hette, var ju helt det dominerande filmbolaget på den här tiden.
Ja, 1910 flyttade Svenska Biografteatern sin verksamhet till Stockholm och Lidingö på initiativ av sin nya vd, den legendariske Charles Magnusson, som bland annat kallats för svensk films Grand Old Man. Där gjordes alla filminspelningar i ett ståtligt glaspalats fram till 1919, då filmstaden i Råsunda var färdigbyggd med sina moderna studios. Och i samband med flytten dit ombildades företaget och fick sitt nuvarande namn Svensk Filmindustri, SF, som än idag är kvar i lokalerna i Solna. Men det var alltså i Kristianstad som allting började.
Ja, vi står ju nu i dörröppningen till studion. Så att just här där du står, precis där du står nu, där står alltså filmfotografen. Och som du ser så har vi en kamera vid sidan om oss här. Det är en gammal partikamera. Just en sån kamera som man då använder här. Alltså den här partikameran är från 1908-1909. Så här stod fotografen då. Och så vevade han på den kameran och så ser du att vi har kulisser, va? Och där spelade man då på golvet framför de här kulisserna. Och så ser du att det är en dörr i själva kulissen där skådespelarna kom in. Det var alltså filmat teater på den här tiden. Det var samma avstånd mellan filmkamera och skådespelare. Så det var egentligen vad vi kallar för film idag, mer filmat teater. Du har ju, vad du ser här, det ska vara ett värdshus. Det är målade bakgrunder, målade kulisser som du ser, va? Det här är inga original, utan det här är... Man målade av det här på slutet av 60-talet utifrån foton. Men det alltså ska ju se ut som från den här filmen Järnbäraren som man då gjorde 1910.
Så är det fönster där, alltså som är målade på kulissen, där det är en utsikt över någon slags flodlandskap?
Ja, så är det.
Vad är det vi ser då?
Ja, vi ser ett bord och vi ser en soffa och lite stolar och vi ser, ja, de har dukat bordet, lite blommor på bordet och så.
Det är någon slags stilmöblemang, eller man ska säga, i ljusträ.
Ja, precis, så är det ju. För att man ska få den här interiören så att den ska se exakt ut som det såg ut i den här scenen, Järnbäraren.
Vad är Järnbäraren för en film då?
Ja, det byggde ju på berättelsen av August Blanche. Det handlar om rikeman Dahl som vill ha ett litet rendezvous med en järnbäraren som det heter dotter. Och sen är det så att han förför henne. Så det är förförelsescenen vi får uppleva här. Och så slutar den här filmen ganska så olyckligt att järnbäraren alltså tar helt enkelt livet av Dahl i slutscenen på den här filmen.
Hur lång var den här filmen då?
Kanske den var ungefär 16 minuter om man, när man kör med 16 rutor i sekunden. Nu när vi kör lite, nu är det ungefär 10 minuter när vi kör med 24 bilder i sekunden.
Så du har sett den?
Jag har sett den många gånger.
Ni har en kopia här på museet?
Ja, det har vi.
Det är alltså en stumfilm och så spelades det musik till, eller?
Ja, så var det. Det spelas alltid musik till filmerna. Så att det var ju aldrig tyst i salongen. Var det en mindre biograf så var det ofta en pianist. För det stora biografer så var det ju orkester i biografen. Sen var det ofta så att man fick ett programblad för att läsa in sig. Men å andra sidan gjorde de också filmer på den här tiden på kända romaner och sådär. Så folk kom ju handlingarna på det här, i det här.
Men Järnbäraren var inte den allra första filmen alltså?
Nej, det var ju Värmlänningarna. Dahlgrens Värmlänningarna som de gjorde. Det första de gjorde, det var de sommaren 1909. Och det var den där kärlekshistorien mellan Erik och Anna. Och där de inte får gifta sig för föräldrarna. Och, ja.
Den första svenska spelfilmen var alltså en version av det populära folklustspelet Värmlänningarna av Fredrik August Dahlgren. Interiörscenerna spelades in i ateljén och exteriörscenerna i omgivningarna runt Kristianstad. I rollerna som det unga kärleksparet Erik och Anna sågs Georg Dahlunde och Ellen Ströbeck. Båda amatörer från Kristianstadgodtemplarnas teatersällskap.
Skådespelaren i 1909 filmen, det var amatörteater. Skådespelare från ett teatersällskap som heter Thalia här i stan. De hade ju scenvana genom att de agerade i det här amatörsällskapet. Men de som var med i 1909 års filmer framförallt, de gjorde ju inte mycket mer film sen. Men det var ju professionella skådespelare från Stockholm som kom ner som var i 1910 års filmer. Så där är ju lite annorlunda. De hade ju en teaterkarriär, men det hade ju inte 1909 års skådespelare.
Vem regisserade de här filmerna då?
Det gjorde Carl Engdahl, regisserade 1909 års filmer. Det var en skådespelare för Södra Teatern i Stockholm. Och de erbjöd honom att han skulle regissera de här filmerna. Och han var väl ingen lyckad person på det här viset. När han kom ner berättades att han inte kunde så mycket. Och sen var han i 3 månader och regisserade film. Och sen när han åkte hem så kunde han inte speciellt mycket om att regissera film. Så att, egentligen var det väl så att det var Charles Magnusson framförallt. Alltså verkställande direktör som gick in och hjälpte till att regissera filmerna. Men däremot när de satsade vidare 1910, när proffsen kom ner, så då var det Gustav Linden som blev regissör. Han jobbade regissör vid Dramatiska teatern i Stockholm. Han kom att regissera de 1910 års filmer. Det innebär ju att det var mycket mer professionellt team som du förstår på 1910 års filmer än 1909 års filmer.
Kan man säga skillnad på själva filmerna?
Ja, alltså, jo, lite grann. Alltså, det är ju, alltså, allting är ju filmat teater, så att, visst, lite skillnad. Så man ser ju att de är lite mer professionella. Det var ju de första stapplande stegen man tog ju. Och det var ju stora yviga gester och det avstod mellan filmkamera och skådespelare. Inga avancerade klipp och så vidare. Så jag menar, jo, kanske lite. Kanske det är lite mer strukturerat i 1910 års filmer än 1909 års filmer.
Var klipptes filmerna sen då?
Ja, då klippte de själva. De hade ju en verkstad och filmlaboratorium här, så de klippte och gjorde allting själva här ju.
Efter att de 3 första filmerna spelats in 1909 med amatörskådespelare och en mycket oerfaren regissör höjdes ambitionsnivån betydligt när Dramaten-regissören Gustav Linden kom 1910 och tog med sig sommarlediga Stockholmsskådespelare som, liksom han själv, behövde tjäna en extra hacka. Till exempel Ivan Hedqvist som spelade brukspatron Dahl i Järnbäraren bland annat och som sedan fick en lång karriär inom den svenska filmen. Och förutom de 2 nämnda filmerna hans svenska bio spelar in ytterligare 5 i Kristianstads ateljén.
Det var Fänrik Ståls Segnar, Bröllopet Pulver, så 2 versioner gjorde man. Man gjorde Regina von Emmons och konung Gustav II Adolf, gjorde man, som man satsade rejält på 1910 års produktion. Det var väl den filmen som satsade allra mest på. Och så gjorde man 2 anti-emigrationsfilmer. Just när man gjorde de här filmerna här i Kristianstad så var det en omfattande utvandring till USA. Och då gjorde man propagandafilmer mot emigrationen. Så då gjorde man 2 filmer, de hette nästan likadant. Den ena hette Emigrant och den andra hette Emigranten. Emigranten gjordes av amatörerna och Emigrant gjordes av de professionella skådespelarna.
för att få folk att stanna kvar i Sverige.
Precis, visade att det är eländer som kunde överheten som mötte dem, svagheterna som mötte dem i USA och så vidare, och att allt inte var så lätt och så vidare. Två propagandafilmer, ganska intressanta. Alltså, alla de här filmerna som vi har berättat om, står det på originalkopierna, eller kopierna, finns ju inga original kvar längre, står det kinematografisk jättefilm, står det på de här. Och det var 15, 18 minuter så. Men så gjorde man också Regina von Emmet, en kolossalfilm kan vi kalla det då, för, som var ungefär 40 minuter lång, ovanligt lång film gjorde man. Man satsade jättemycket, en riktig kostymfilm och så vidare. Här har du ju en originaldräkt till exempel från Regina von Emmet som man satsade, eller gjorde som en tysk firma.
Vad handlade den filmen om?
Det handlade om 30-åriga kriget och konflikten mellan katoliker och protestanter och så vidare. En elak jesuitmunk och så vidare.
Men 40 minuter 1910, det måste ju ändå ha varit en väldigt lång film.
Det var en väldigt lång film alltså, det var ju det. Jag satsade rejält. Och sen, som otur var ju att den här också drabbades av, det skadades och sådär. Så det är bara, den har vi bara fragment kvar av den filmen. Alltså.
Men de här filmerna, blev de framgångsrika?
Nej, det var de inte speciellt framgångsrika. Några filmer kommer aldrig att visas för betalande publik. Några blev väl ganska så framgångsrika. Jag vet att Regina von Emmet och Gustav II Adolf, den ville publiken gärna se, och den visades, om jag nu minns rätt, 44 gånger i sträck här nere på Cosmama-biografen i botten på det här huset. Så vissa var ju väldigt populära och välgjorda, och andra filmer kom aldrig att få premiär.
Men om kostymfilmen Regina von Emmerich så konung Gustav den andra Adolf blev en publiksuccé, så fick den ett betydligt svalare mottagande av recensenterna, som tyckte att det var ett överdrivet spektakel. Järnbäraren däremot fick överlag god kritik. Den som kommer till Filmmuseet i Kristianstad kan förutom att uppleva atmosfären i ateljén ta del av en utställning om svensk filmhistoria från 1909 och fram till slutet av 1920-talet. Det finns också en biografsalong där det visas film då, och så en takterrass som fungerade som filmateljé även den under varma, torra sommardagar. Och där Kristianstadborna kunde skymta de eleganta Stockholmsskådespelarna när de tog rökpauser mellan tagningarna.
Titta så vackert det är här ute på sommaren.
Oj!
Alltså det här är faktiskt byggt som en utomhusateljé. Det är verkligen speciellt. För du vet, jag berättade för dig om det här, hur viktigt det var med glaset och att ljuset kom in, och för att man inte hade några riktigt starka studielampor och sådär. Så då byggde man den här terrassen. För att om det blir för mörkt i ateljén så skulle man kunna göra inomhusscenen utomhus. Så att kameran var placerad där borta, och där vi står nu, här agerade då skådespelarna. Och här ser du ju delar av stan. Vi ser vattentornet där borta, här ser vi ju mått mot rådhuset och så vidare. Stora torg och här. Och det är en underbar miljö, eller hur?
Absolut.
Och här serverar vi på sommarna. Det är väldigt mysigt.
Det är som ett rum på taket kan man säga. Det är en ganska hög mur.
Ja, det är det. Mm. En ganska hög mur.
Den är väl, här. Vad är den? 1,5 meter, ja, kanske?
Ja, ja, här mot, ut mot stan.
Det sa Ronny Jönsson, intendent på Regionmuseet i Kristianstad och den som ansvarar för Kristianstad filmmuseum. Där har man öppet måndag till fredag mellan 12 till 17 fram till den 4 augusti. Och under lågsäsong är det öppet söndagar samma tid. Reporter var Gunilla Kracht.
Evenemangstips. Bergateatern, en amatörteaterförening från Bjuv. De spelar fars på Sundspärlan i Helsingborg vid flera tillfällen i juli. Det är en klassisk springedörrenfars som skrivits av britten Ray Cooney. Och föreställningen heter Oj då, en till. Och farsen spelas den 21, 22, 23, 26, 28, 29 och 30 juli. Onsdagar och fredagar börjar föreställningen klockan 19 och lördagar och söndagar klockan 17. Biljetterna kostar 150 kronor och bokas hos Bergateatern som har telefon 042 785 97 eller 042 785 47.
I södra Mellby kyrka spelar Dana Dragomir panflöjt i sommarkväll, ackompanjerad av Mattias Hellberg, nu på lördag den 22 juli klockan 19. Biljetter kan man boka på Ticketmaster och det kostar 280 kronor för vuxna och 100 kronor för barn.
Det är sommarmusik i Gualövs kyrka och vid varje konserttillfälle serveras det dessutom kaffe i vapenhuset från klockan 16. Själva konserten börjar klockan 18 och lördag den 22 juli är det badortsbandet från Åhus som spelar. Den 29 juli uppträder Staffan Svensson och Ritta Säppinen. Den 5 augusti spelar havsbandet från Edenryd och Trio Block avslutar den 12 augusti. Och konserterna är gratis.
Amanda Ekberg-kortet kan man lyssna till på Idalagården i Veberöd den 24 juli klockan 19-20 under titeln Enkel, vacker, öm. Blandar jazzkvartetten låtar från Monica Zetterlunds repertoar med tonsatta dikter av Karin Boye. Och det är fri entré.
Det återstår en hel del marknader i Sommarskåne. I Åhus är det marknad den 25 och 26 juli. I Gislöv utanför Trelleborg är det marknad den 4 till 6 augusti. Hörs marknad den 12 till 13 augusti har lockat 120 knallar. Och i Ljungbyhed anordnas Ljungbyhed gammelmarknad den 18 och 19 augusti. Trelleborg har sina marknadsdagar den 25 och 26 augusti.
I Helsingborg har man kul i julikvällar och den 25 juli uppträder många olika artister i Grytan, Kärnanparken i Slottshagen. Christer Sjögren, Ann-Louise Hansson och Jenny Silver är bara några av dem man kan lyssna till. Programmet börjar klockan 19 och biljetterna som bokas av Ticketmaster kostar från 165 kronor. Programmet varar i 2,5 timme och vill man även gå på förshow så pågår det från 17 till 18.45.
Barn- och familjeföreställningen Samlaren av Jenny Nilsson och Vanja Hamidi Isaksson visas på flera olika platser i Malmö mellan den 25 juli till 29 juli. Det är en föreställning om livets ljud och samlaren spelar in så många ljud som det bara går för att höra hur låter det egentligen. Föreställningen spelas den 25 juli klockan 10 i Augustenborg parken. Samma dag klockan 14 sen i Enskifteshagen. Den 26 juli visas föreställningen i Gröna Lund klockan 10 och på eftermiddagen klockan 14 på Sevedsplan. Den 27 juli på Rosengårdsfältet vid Vattenlekplatsen klockan 10 och på Nydala Amfiteater klockan 14. Den 28 juli kommer samlaren till Kroksbäcksparken vid Puckelbollplanen klockan 10 och på eftermiddagen klockan 14 till Grevens park. Och den 29 juli klockan 14 kan man också se samlaren på Bulltofta rekreationsområde vid motionscentret.
På Svaneholms borggård är det musikquiz vid några tillfällen under sommaren. Den 26 juli börjar quizet klockan 18.30 och förutom musik och frågor kommer även Svaneholmsteatern att sjunga sånger från årets föreställning. Den 9 augusti är det nytt musikquiz och Magnus Krismar sjunger skånska visor. Har man ett lustkort kostar det 120 kronor, annars 150 kronor.
Sveriges sydligaste allsång blir på Hamnplanen i Smygehamn den 26 juli mellan klockan 19 och 21. Då är det Tommy Jutmeester som framträder och allsångsledare är Pierre Malmqvist. Det är fri entré. Den 9 augusti är nästa allsångstillfälle, samma plats och tid. Då är det Olle Jönsson från dansbandet Lasse Stefans med gäster som ställer sig på scen.
Det blir melodikryss på teatern i Lilla Beddinge torsdagen den 27 juli och den 3 augusti. Och melodikrysset börjar klockan 19 men dörrarna öppnar en timme före. Det är teaterns egen version av melodikrysset à la Eldeman. Men här är det olika svenska musikalartister vid pianot. Både gästartister från de stora scenerna och lokala förmågor sjunger valda delar av krysset. Inträdet är 150 kronor, inklusive en kryssplan. Biljetter köps i entrén och går inte att förboka. Lilla Beddinge teater är inrymd i en loge tillhörande gården Sonnarp strax öster om Lilla Beddinge gamla by. Och adressen är Ängslättsvägen 69-0. Om man vill äta rekommenderas att man förbeställer mat på mejladress servering@lillabeddingeteater.se.
I Sankt Nikolai kyrka i Trelleborg är det orgelkonsert den 27 juli klockan 19 med Carl Adam Landström. Det är en minneskonsert för organisten Per Frändahl som avled förra året och som varit organist i församlingen i 20 års tid. Orgelkonserten består av ett blandat program med en hel del klassiskt. Och det är fri entré.
Fredagen den 28 juli plus 4, 11, 18 och 25 augusti 19-21 är det trubaduraftnar på hotell Ringsjöstrand, Brovägen 2 i Hörby.
De partajar som om det var 1993, så stod det en rubrik i GP, Göteborgsposten, för några dagar sedan. Och det gällde den succé som artister som Dr. Alban, E-Type, Aqua, Robin Rass, Pandora med flera hade med en 90-talskonsert i Slottsskogen. Och lördag den 29 juli når den här turnén Mölleplatsen i Malmö, alltså in till Slottsträdgården. Vi som älskar 90-talet heter evenemanget och biljetterna kostar 595 kronor för ordinarie och 745 för en VIP-plats. Eventim säljer dem.
After Work med samtal på hög nivå, det vill säga under bar himmel på ett tak, anordnas i Lund med start den 9 augusti. Platsen är Hypoteket, snett emot domkyrkan på Kyrkogatan 13. Och det är journalisten Cecilia Nebel som fyra onsdagskvällar kommer att samtala med följande personer. Den 9 augusti trumpetaren Håkan Hardenberger, den 16 augusti stjärnkocken Jan Boris Möller, den 23 augusti författaren Katarina Massetti och slutligen den 30 augusti då komikern och sjukhusclownen Eva Westerling tjuvstartar Lund Comedy Festival. Insläppet börjar 17.00 och samtalsstarten är 18.30. Biljettpriset som är 395 kronor inbegriper sommarmat och ett glas vin. Bokning sker på telefon 0731 50 75 55 eller e-post sanna@hypoteket.se.
Den 16 augusti är det kryddvandring i Fredriksdals trädgårdar i Helsingborg. Det är start vid huvudentrén klockan 18 och inträdet är 70 kronor för vuxna medan barn går gratis. Har man ett kulturkort är det också gratis. Det blir en vandring i kryddträdgården och det handlar om odling av kryddväxter, matlagning, hälsa och skönhet.
Också på Fredriksdals trädgårdar och museer i Helsingborg kan man förflytta sig bakåt i tiden, den 19 och 20 augusti. Det är 1940-talet som gäller och genom levande historiegrupper kan man uppleva tiden och stämningarna i stadskvarteren. På lördag är det mellan 10-18 och på söndagen mellan 10-17. Och inträdet till Fredriksdal kostar alltså 70 kronor för vuxen. Har man ett kulturkort så är det fri entré.
Det blir mycket Cole Porter i Sankt Nikolai kyrka i Trelleborg den 3 september klockan 18. Under rubriken Anything Goes Cole Porter i våra hjärtan kan man njuta av många kända melodier av musikalkompositören. Det är den danska musikalstjärnan Camille Katrine Rommedal som sjunger tillsammans med John Magnus Bengtsson. Och leder konserten gör Per Engström som är kapellmästare på det danske teatret i Köpenhamn. Och dessutom organist i Skanör Falsterbo. Och det är fri entré.
Ingen drömmer väl om vintern just nu. Men biljettförsäljningen är igång till evenemang långt fram i tiden. Till exempel så återkommer Kristianstad teaters populära Ages of Rock, nu som krogshow på Södra kasern på Västra Storgatan 51. Och i december är det dags för show, middag och efterföljande musik med DJs. Speldagarna är 1, 2, 8 och 9 december 19-22. Kristianstad turistbyrå och Nortic säljer biljetterna som kostar 666 kronor.
Den Berlinbaserade tyske pianisten, kompositören och producenten Nils Frahm åker på världsturné nästa år. Och den 15 februari 2018 då Klockan 19.30 så kommer han till Malmö Live. Biljetterna kostar 295 kronor och är redan släppta. Nils Frahm är känd för att ofta kombinera klassisk och elektronisk musik.
Biljettinformation. Eventim, telefon 0771 65 10 00. Hypoteket i Lund 0731 50 75 55. Nortic 0455 61 97 05. Kristianstad Turistbyrå Teater 044 13 53 35. Malmö Live och Konserthus 040 34 35 00. Ticketmaster 077 170 70 70. Fredriksdals museer och trädgårdar 042 10 45 00. Berga teatern 042 785 97 eller 042 785 47.
Kalendern börjar med måndag den 24 juli då Kristina och Kerstin har namnsdag. För precis 450 år sedan, alltså 1567, abdikerade Maria Stuart som var regerande drottning av Skottland. Hon ansåg att det var omöjligt att styra landet när den skotska adeln var alltför självständig och den dominerande religionen var kalvinism, medan hon själv ju var katolik. Så hon flyttade till England där hon blev fängslad och senare avrättad för förräderi mot den engelska drottningen Elisabeth den första. Hon efterträddes som regent av Skottland av sin blott ettåriga son Jakob den sjätte, som vid drottning Elisabeths död 1603 även blev kung av England och Irland med namnet Jakob den första.
I Kubas natt, en röst från din estancia.
Och operasångaren och skådespelaren Loa Falkman, som vi hör här, fyller 70 år. 2003 tilldelades han titeln hovsångare.
Tisdagen den 25 juli heter namnsdagsbarnet Jakob. För 60 år sedan avskaffades monarkin i Tunisien, som istället införde republik. Och det var ett år efter att landet blivit självständigt från Frankrike. Kungen störtades av Habib Bourguiba, som utropade sig själv till premiärminister. I 30 år behöll han makten, men störtades 1987 av dåvarande premiärministern Zine El Abidine Ben Ali. På Jägersro travbana avgörs storloppet Hugo Åberg Memorial med 1 miljon kronor i prispengar till den som vinner. I Nederländerna möter Sverige Italien i damfotbolls-EM. Och före detta skidskytten och längdskidåkaren Magdalena Forsberg fyller 50 år. Hon har bland annat vunnit världscupen i skidskytte 6 år i rad mellan 1997 och 2002. Och hon har också vunnit 6 VM-guld bland mycket annat. Efter skidkarriären så har Magdalena Forsberg arbetat bland annat som expertkommentator och programledare för Mitt i naturen i tv.
Onsdag den 26 juli firar Jesper och Jasmin sina namnsdagar. Och denna dag för 70 år sedan trädde den amerikanska lagen Nationella säkerhetsakten i kraft. Och därigenom grundades den hemliga amerikanska underrättelsetjänsten CIA, eller Central Intelligence Agency. Och för 65 år sedan föddes Stellan Bengtsson, den vänsterhänte bordtennisspelaren som vann VM-guld i singel 1971. Och också EM-guld och många andra medaljer i stora mästerskap. Och dessutom en bragdmedalj.
Torsdagen den 27 juli har Marta namnsdag. Det är den ryska flottans dag som har firat till minne av den ryska segern över Sverige i sjöslaget vid Hangö Udd 1714. Sjöslaget mellan den svenska flottan och den ryska flottan inleddes dagen före och är ett av de större sjöslagen i Norden. Efter segern plundrades Åland och svenskarna drog sig tillbaka för att försvara huvudstaden.
Fredag den 28 juli har Botvid och Seved namnsdag. I Peru firar man nationaldag till minne av självständighetsförklaringen från Spanien 1821. I Göteborg inleds World Music-festivalen Clandestino som håller på till den sista juli. En gränsöverskridande festival inte bara när det gäller musik och konst utan den startades 2003 för att uppmärksamma papperslösas situation i världen. En av deltagarna i år är José González. Och en annan festival slår upp portarna samma dag i Östersund, Storsyran, som håller på fredag och lördag. Pet Shop Boys är ett av årets dragplåster, men även Lalle och Per Gessle är några kända namn. I Österrikes huvudstad Wien inleds samma dag VM i beachvolleyboll. Och den håller på till den 6 augusti.
Lördagen den 29 juli är det Olof som har namnsdag. Och detta firar man inte minst i Norge och på Färöarna med Olsok eller Olofsöka, på svenska Olofsmässa. Till minne av att den norske kung Olav den helige stupade i slaget vid Stiklestad för snart 1000 år sedan, 1030. Ett talesätt säger, ger Erik ax, ger Olof kaka. Och om man hade sått vid Eriksmässan den 18 maj så skulle man kunna skörda denna dag. För 60 år sedan bildades inom FNs ram det internationella atomenergiorganet IAEA, som har till uppgift att övervaka utvecklandet av atomenergi. Och i damfotbolls-EM i Nederländerna har man kommit fram till de första kvartsfinalerna.
Söndag den 30 juli har Algot namnsdag. Och det är 10 år sedan film- och teaterregissören Ingmar Bergman avled, 89 år gammal, på Fårö. En av Sveriges internationellt mest kända kulturpersonligheter, och han räknas allmänt som en av de främsta regissörerna i filmhistorien. I Venezuela har den hårt kritiserade presidenten Nicolás Maduro bestämt att det ska väljas en konstituerande församling med syfte att skriva om grundlagen denna dag. Och den här församlingen ska göra det redan maktlösa parlamentet än mer maktlös och arbeta så länge att det tänkta presidentvalet 2018 kan komma att ställas in. Det är också den internationella dagen mot trafficking av personer. Och i Kristianstad avgörs Strongman SM i 105 kilos klassen för herrar. Och då passar det väl bra att Arnold Schwarzenegger samma dag passar på att fylla 70 år. Amerikanen med österrikiska rötter är känd som kroppsbyggare, actionskådespelare och guvernör i Kalifornien mellan 2003 och 2011.
Anslagstavlan för hela Skåne börjar med SRF Ringsjöbygden i samarbete med SRF Fritid, som bjuder in till en skidresa den 3-8 mars 2018. Vi åker med skidtåget som startar i Malmö och stannar på flertalet stationer mot Stockholm med slutdestination Åre. Boende, vi kommer att bo i lägenhet Årebjörnen. Anläggningen har både utför- och längdåkning utanför dörren. I priset ingår plats i liggvagn, transfer till boendet, del i 4-6-bäddslägenhet, skidhyra, skidpass samt lakan, handdukar och slutstädning. Inga måltider ingår. Åre har ett stort utbud av aktiviteter och nöjen, och du når dessa med skidbussen som stannar utanför dörren. Behöver du egen SRF-ledsagare måste detta informeras i samband med anmälan. För den som tar med egen privat ledsagare betalar denne samma pris som deltagaren. Anmälan och betalning. Du anmäler dig genom att sätta in handpenning 1000 kronor på SRF Ringsjöbygdens bankgiro 320-6216 senast den 15 september. Märk inbetalningen, skidresa samt ditt eller era namn. Samtidigt så skickar du anmälan via e-post. Om vilken utrustning du önskar, slalom eller längd, din vikt, längd samt skostorlek. Och på så sätt är vi ute i snön direkt på morgonen när vi anländer. Slutavgiften insätts senast den 30 november 2017. Totalt pris cirka 5 200 kronor per person. Skulle du bli sjuk innan avresan? Det finns oftast möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring via din hemförsäkring. Vi har tyvärr ingen möjlighet att återbetala din resa, handpenning, om du blir sjuk. Antalet platser är begränsat, så först till kvarn gäller. Ordinarie platser i turordning efter inbetald handpenning. Ring Anders för att stämma av om platser finns kvar. Reservlista kommer att upprättas och även här gäller turordning. Frågor och anmälan till Anders Månsson 073 804 2201. E-post anders.manson.svalov@telia.com. Varmt välkomna hälsar SRF Ringsjöbygden.
Den lokala delen av anslagstavlan inleder vi med ett meddelande från SRF Kristianstad Bromölla. som bjuder in sina medlemmar till korvgrillning på 20 kull onsdag den 2 augusti mellan klockan 12 och 16. Det blir korv med bröd, dryck, kaffe och kaka och underhållning under eftermiddagen. Anmälan senast fredag den 28 juli till Britt-Marie, telefon 0456 270 99 eller 070 725 32 37 eller till Kristina som har 044 541 14 eller mobilnumret 070 635 41 14. Välkommen till en trevlig eftermiddag.
Och en annons från SRF Malmö som har bokat några platser på flotten den 11 augusti klockan 20. Turen tar cirka 2 timmar och 45 minuter och kostar 200 kronor. Vi samlas klockan 19.30 vid Södertull, Södra Vallgatan 1. Flottfärden är alltid med levande musik och blir det regn har de en markis som de drar över. Man tar med sig mat och dryck. Ring och anmäl dig till Per Arne Andersson på telefon 072 055 35 65 eller mejla till perarnehenning@banhof.se. Senast tisdagen den 1 augusti. Välkomna önskar styrelsen.
SRF Osby bjuder in till en eftermiddagsutfärd. Det blir en guidad båttur på Vittsjön. Vi åker ut med en båt som tar cirka 25 personer. Rundturen tar ungefär 2 timmar. Och vi blir serverade kaffe och kakor ombord. Detta den 3 augusti, då det blir samling vid Ekebo och Fabriksgatan 7 i Osby klockan 13. Och där åker vi gemensamt i buss till Vittsjö. Och vi beräknar vara tillbaka i Osby igen klockan 16.30. Kostnaden är 100 kronor per person. Anmäl dig om du vill åka till Kerstin, telefon 0479 104 90. Senast onsdag den 26 juli.
Vi har förändringar i kollektivtrafiken som gäller Munka-Ljungby, Landskrona och Lund. I Munka-Ljungby börjar ett broarbete måndagen den 24 juli som gör att buss 507 får ta andra vägar. Hållplatserna Älvdalsgatan, Nygatan, Jungfruvägen och Backvägen dras in. Närmsta hållplatser blir Åkergatan på Ängelholmsvägen och kyrkan vid Tostarpsvägen. Den 1 oktober ska allt vara tillbaka på sina vanliga plats igen. Landskrona-karnevalen äger rum nästa vecka, vilket betyder en rad förändringar i busstrafiken. En karnevalsbuss går mellan campingen på Erikstorpsvägen och ingången till karnevalen på Eriksgatan. Från torsdag den 27 juli klockan 5 stängs hållplatserna Drottninggatan, Sofia Albertina kyrka, Rådhustorget och Artillerigatan. Stadsbuss 2 får tillfälliga hållplatser på Österleden utanför järnvägsstationen och på Görlofsgatan vid korsningen med Engelbrektsgatan samt på Föreningsgatan ett kvarter norrut. Stadsbuss 3 och 5 och regionbuss 218 får dessutom en tillfällig hållplats vid Saluhallstorget. Från söndag morgon den 30 juli ska allt vara som vanligt igen. I Lund börjar ett vägarbete på Bredgatan som mellan klockan 5 lördag 29 juli till samma tid måndag den 31 juli får med sig stora förändringar för stadsbussarna 1, 2, 3, 4, 5 och 6. I princip kan man säga att centrala hållplatser som Åke Hans, Stadsbiblioteket, Lundagård och Domkyrkan dras in och att en tillfällig hållplats på Barngatan utanför Forex ersätter många av dem. Och att den som vill veta mer gör bäst i att kontakta Skånetrafikens upplysning på telefon 0771 77 77 77.
Och med det beskedet var det dags att sätta punkt för veckans Skånes taltidning. Ett nytt nummer kommer nästa fredag den 28 juli.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon till redaktionen 040 611 10 20 och till expeditionen 040 611 5704. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!